Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har aldrig, och det har jag haft sedan jag var liten, att jag inte har känt mig riktigt bra på att leva. Det har jag aldrig känt mig liksom duktig på. Och jag tror att vi som har det så, vi blir väldigt duktiga på väldigt mycket annat. Jag har varit duktig, bra på grejer, blivit bra på grejer, drivit mig själv till att bli bra på grejer.
Det finns en typ av stratosfärskådisar som vi liksom lite tappat. Är Rebecca Ferguson och Joel Kinnaman en svenska längre? Sen mitten av 80-talet har Lena Olin jobbat utomlands, ofta i gigantiska projekt, mer om det senare. Men med ojämna mellanrum har hon dykt upp i svenska produktioner, vilket gör att Lena Olin liksom är vår, trots att hon jobbar med David Fincher eller Martin Scorsese annars.
Jag hörde att han betett sig som ett svin.
Jag skulle jättegärna ta det jobbet.
Du har ju slutat.
Får väl börja igen.
Den jäveln, den kan du lika gärna hugga av.
Det du går igenom nu, det är fruktansvärt.
Du talar inte om saker som du inte har en aning om.
En av de där filmerna här hemma, närmare bestämt andra akten, förde henne till mikrofonen i Gamla stan för att göra Värvet, avsnitt 561. Vet du vad jag har gjort?
Nej.
Jag har förberett frågor.
Bra.
Ja, eller hur?
Ja.
Det är väl det minsta man kan begära som gäst. Men du, Lena Olin, åldersfixeringen i Hollywood, skönhetsingrepp, mediumen och andligheten, det långa äktenskapet, Ingmar Bergman, kändiskapet att jobba med sin man, ätstörningarna i tonåren, Hilma af Klint och din dotter Tora, där har du alla ämnen som du har fått frågor om det senaste året ungefär. Var kittlar det mest av de här grejerna? Vad är det du vill prata om?
Alltså alla de här grejerna är ju intressant att prata om, men det som kittlar mest, det är ju Hilma och min dotter Tora. Mm. Det kittlar ju till ordentligt, för det är så himla roligt just nu, för vi har ju haft premiär i Sverige och England, och nu efter det här så ska jag iväg, och då ska Hilma ha premiär i New York och Los Angeles, och så då börjar vi i USA äventyret, och vi har gjort någon festival och har fler festivaler som vi ska göra, och det kittlar något oerhört. Det var jättekul att spela den i Palm Springs som vi var i. Ja, just det, Palm Springs var vi, och det var fantastiskt roligt, alltså väldigt underbar respons, och så att där kittlar det till, men alla de här sakerna är ju bra att prata om.
Ja, vi ska prata om din nya film, alltså den som du är aktuell med också, ja. Tänkte jag vad det lider. Men det där hade jag kanske inte förstått, att Hilma fortfarande lever, liksom, ja. Att den ska rulla fortfarande på någon slags utrullning över världen.
Precis.
Och vet vad jag tror?
Nej.
Nu gjorde jag precis en sån här slagning på hur den hade tagits emot i Sverige. Och då, det får man väl säga var halvjummet.
Ja.
Jag har en känsla av att amerikanerna kommer älska den där.
Så det har jag också. Det har vi alla, den amerikanska distributören Viaplay som har producerat filmen. Och Lasse och jag och Tora, alltså vi känner ju att det var en jädra härlig grej att börja visa den i USA. De svarar upp något väldigt... Tora har gått bra för hela vägen, så att säga. Även här i Sverige, att hon blev väldigt väl mottagen. Men här i USA känns det som att de tar till sig filmen och budskapet. Och, ja, alla är väldigt intresserade av Hilma. Och det är en film om kvinnor, om annorlunda kärlek, om det spirituella. Att finns det en högre makt och finns det något mer? Och har vi någon tröst om vi tittar uppåt mot himlen? Sånt där är ju... alla är intresserade av, men USA är en väldigt bra marknad för just sånt där, tror jag.
Men är Hilma liksom ett, alltså är Hilma af Klint ett namn i USA på samma sätt som här?
Lite alltså på gång. Det är en väldigt bra, det är en bra tid att komma med en film som Hilma, därför att det är inte så att liksom who's that, som det var när jag hörde talas om Hilma för 4 år sedan, så visste inte jag ens om det var en fiktiv figur. När jag hörde i en film så nämndes Hilma af Klint, som också hade kontakt med en högre makt, som var svensk konstnärinna. Då trodde jag att det var liksom Kalanka, alltså det var bara påhittad karaktär. Men sen fick jag reda på att det var inte Kalanka, utan det var alltså en konstnärinna som levde detta otroligt fascinerande liv och hennes kamp. Och nu har ju intresset för Hilma vuxit något otroligt. Och det började väl för 3 år sedan kanske, när hennes utställning, om det var, ja, 3 år sedan, när hennes utställning på Guggenheim-museet i New York blev en sån. De har aldrig haft så stor succé av en konstutställning av det formatet, det slags konstutställning som hette Paintings for the Future. För hon målade ju för oss. Mm. Hon förstod ju hela tiden. Samtiden kommer inte förstå. Jag kommer bli förlöjligad, jag kommer få ta massa skit, men i framtiden så kommer de titta och förstå mina tavlor. Och det ser man ju när man gick till Guggenheim, så var det ju fantastiskt att se, alltså, unga människor som stod och hade stått liksom, I've been standing here for a couple of hours. Så de kan liksom inte slita sig. Och de, det hon såg, hon målade ju det hon såg. Att hon förstod, men hon var ju så vetenskaplig. Och hon målade det hon såg och det hon förstod. Och det budskapet, det är som all konstnärlig verksamhet, om det är musik eller film eller måleri, så är det ju ingen idé att göra konst om det är precis det vi kan förklara. Säg det bara, det är enklare än att stå och måla i 3 veckor. Men det här som vi inte kan uttrycka, men som vi kan ta emot om någon annan uttrycker det, det är det vi vill åt som skådespelare, som författare, antar jag, för de får liksom krångla sig kring det, men de är väl bäst på att nästan komma nära. Ibland läser man ju riktigt stora författare där man läser något som, jävlar, det där, det klingade till i mig. Men det, och musik kan ju också fånga det där som vi inte kan förklara eller verbalisera.
Men du, nu är inte hon här och kan försvara sig, men Tora, liksom, hon var väl egentligen på väg någon annanstans karriärmässigt. Har det liksom, är ni överens nu om att det ska bli?
Ja, alltså det är hon som liksom nu bara har brakat iväg åt det här hållet. Hon var ju väldigt, och jag trodde alltid att hon är väldigt smart. Hon är väldigt tänkare och väldigt, så hon har liksom gått en skolväg. Och tog sig in på Princeton, som är jättesvårt tydligen, som inte vi visste att det var så svårt för egen maskin, för hon har ingen legacy, som alla sa, liksom, jag sitter med 10 stycken, alla vill inget heller, och 9 av dem har legacy men jag har inte. Och sen började hon med computer science och finans, men hon tog alltid script writing. Så okay. Det höll hon på med, och så har hon dansat hela sitt liv, så jag såg gärna som dansare att det fanns liksom ett otroligt uttrycksbehov, och hon har alltid sjungit och hållit på med musik också. Och jag tror det var Isabelle Bär som sa i den här dokumentären som hon gjorde, att hennes mamma visste att hon skulle bli filmskådespelare innan hon själv visste. Och jag har alltid lite anat, men sen var Tora med sån fart på väg in i en karriär där hon jobbade på Goldman Sachs och finansgrunks. Men sen när hon läste Hilma, hon har gjort liksom små grejer och sådär. Så blev hon, och Lasse tänkte att Tora passar otroligt bra att spela den här rollen. Mm. Och att du då gör den äldre jag. Och så, så testade han henne, och det fungerade ju väldigt bra. Så han skickade det till de som skulle finansiera, och de var absolut. Och jag kunde från första dagen så såg jag att det här är hennes element. Mm. Och nu har hon faktiskt gått scenskoleutbildning fast i USA. Meissner-teknik som inte jag kände till, som hon tyckte var den mest... Och har manager och agent här och går ut skolan nu i maj. Och det är liksom bara det här hon vill. Och det är roligt att se hur det är som en blomma som plötsligt slår ut. Mm.
Av det du har förstått av Tora, vad är Meissner-teknik?
Ja, alltså det är väldigt... Nu, jag säger inte att nu sysslar hon äntligen med någonting som jag förstår. Men jag tror alltså de börjar ju med att det handlar väldigt mycket om lyssnande, att lyssna. Det är inte så där Stanislavski att man ska liksom tänka på hur det var när man själv var liten, men det är att liksom hitta djup, hitta höjder genom lyssning, att de får liksom ägna sig åt att sitta och titta på varandra bara jättelänge, och sen kommer det kanske ett ord som man upprepar. Så jag säger liksom stövelskaft och du stövelskaft, att man, jag tror att de tränar upp, ja, lyssnandet. Sen gör de mycket, och det för Tora har varit flerspråkig på en gång som hon från första början, och de är ju väldigt lyhörda för nya språk, och de jobbar mycket med accenter, så hon gör Southern accent och hon gör Irish accent och sånt där som är roligt, och så är det rörelse. Ja, det verkar som en otroligt bra scenskola, men jag kan faktiskt inte förklara Meissner-tekniken bra, men alla som jag respekterar, som jag har jobbat med, som Pollack, Sidney Pollack och sådär, de är ju, Meissner är det grejen, och han var ju otroligt aktad, den äldre mannens, eller han var ju inte alltid en äldre man, men när jag började i USA, då var han en äldre man som var legendarisk, så det är kul att hon valde det.
Det kanske inte du vet, men jag kan tänka mig så här, om man ser någon som ska spela skåning och så bottnar man inte riktigt i den dialekten, då hör man ju det ganska tydligt. Exempel, colon. Du gör Bo Widerberg i ett sommarprat. Det känner man kanske att den där skånskan, den är inte medfödd.
Nej.
Men hur är det, vilka dialekter på amerikanska eller engelska är svårast, vet du?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju liksom kampen med att det är inte mitt första språk. Och det, där får jag liksom hela tiden, det var någon som frågade mig, är du jobbar på svenska nu? Ja, det är så jävla skönt att det inte var den. Det är liksom som alltid får kvarsittning när man ska börja med coachen, dialogue coachen. För att jag har ju spelat in 2 andra filmer nu efter andra akten. Och det skulle jag, först ska jag vara brittiska i en komedi. Och som jag gjort, och sen så ska jag vara brittiska med lite danskt inslag. Och i Hunters var det då liksom lite brittiskt, europeiskt, men lite tyskt. Och så man sitter alltid med den där coachen när alla andra går hem. Så är det liksom en Lena får sitta kvar. Och det känns så. Jag är inte så robbad av Tora tycker det är skitroligt förmodligen för att hon är så bra på det. Men jag är inte så road av den delen, utan det är inte min favorit. Del.
Men har du, nu såg jag i ärlighetens namn inte hela den, men det finns en film med Pierce Brosnan som är rätt ny med dig. Vad heter den, förlåt?
Den man vet, den heter så mycket som Alive heter den inte, alltså det är sjukt att man inte kommer ihåg sina egna titlar. Den heter så mycket som inte Still, inte Awake heter den heller.
Nu är det nära, jag googlar. Ja. Remember Me tänkte jag
på. Remember Me heter den.
För då är ju du bara mamma. Utan accent?
Nej,
eller?
Nej, sådär. Alltså kanske man anar. Alltså när jag jobbar hårt på det, då är det att min amerikanska är så att jag kan låta amerikansk i dagens läge. Men sen är det många som säger, vilket jag tror är sant, att det finns fortfarande en flär av European över dig. Att det är väldigt svårt för dig att portray en infödd amerikanska. För det finns någonting som inte verkar amerikanskt, som är europeiskt. Och jag kan känna det med Tora också, även om hennes accent naturligtvis är, hon pratar ju bättre amerikanska än hon pratar bra svenska också, men hon har absolut ingen accent och pratar precis som en på svenska är hon ju mer som säger, jag låter som en äldre människa, för det jag pratar svenska med, det är er, så jag liksom använder ett ganska vårdat, inte för att vi pratar så vårdat, men ett äldre språk, då hennes engelska är naturligtvis up to date, liksom som hennes kompisar pratar. Men hon har också, kan jag känna när jag ser henne med andra kompisar, att hon är, det finns någonting annorlunda som är väl det europeiska. Vi är väldigt olika och det tänker man inte på. Man tror liksom, ja, det förstår man ju, man åker till Indien, att det är en annan kultur och det är någonting som vi, som inte liksom, man kan liksom inte, det, vi är olika. Men det tror man inte när man åker till Amerika. Då tror man liksom, ja, men det är samma, men det märks, tycker jag.
Men du, förlåt, men tillbaka till Tora. Det här tangerar en diskussion som vi hade hemma och jag tänker inte outa vem som sa vad, men vi har ju då 2 barn, ett som är 14 och ett som är 11. Och då hade vi lite, alltså vi, det är en bonusfamilj, så ingen, vi har inte gjort några barn.
Ingen är släkt med någon.
Nej, exakt, inte än, vi ska gifta oss snart. Men så här, huruvida diskussionen var, är det viktigt att barnen har realistiska mål eller drömmar? Och då fanns det ett läger som tyckte liksom, fuck realism, så här. Och det andra var så här, ja, fast man kan ju misslyckas och bli besviken längre fram. Jag tänker att när jag läser på om dig fördomsfullt, men lite som Tora då, verkar det som, ja, men världen är ditt smörgåsbord, det ska bli kul att se hur du äter det. Har jag fått känslan av att du har tänkt kring din dotter. Vad kommer det där om? Hur gör man det med ett barn?
Ja, jag tror att det. Sen tror jag att man får anpassa det där beroende på hur barnet är. Men, och det är ju jättemycket det här med gut feeling och intuition, att du känner liksom, jag känner i. Och jag har i hela mitt liv har jag haft väldigt orealistiska. Nu gör jag citattecken säger man, just det. Orealistiska citattecken igen, drömmar som jag har liksom trott, det har varit större till en otrolig glädje och en otrolig källa till energi för mig. Och jag tror att Tora är precis likadan. Och sen är man ju lite hemlig med det där, om man har så jädra stora drömmar så är det ingenting man, det är ingenting man annonserar, utan man säger, jag kan tänka mig att bli. Och så säger man att lite ödmjukt. Men inuti så tänker man, jävlar, ni ska få se. Och så tror jag att det är. Och så var jag. Och jag tror att det är bra. Vi pratar mycket om det, Emma, för Lasse är en sån människa som är mycket mer att man ska inte skruva upp förväntningar. Det är inte skruva, det är liksom det är de förväntningarna som är. Och jag är väldigt intresserad av att se idrottscoacher och titta på sport och så där. Det är mycket mer lärorikt. Ofta tycker jag än att höra vem som helst lägga ut texten. I sporten finns det något jätteviktigt att hämta. Så. Men han var en ryttarcoach, men han sa att de som kommer till mig och vill rida och vill liksom jobba med mig, de som har realistiska drömmar, de är jag helt ointresserad av. Jag vill ha de där som har fullständigt orealistiska drömmar. Och det tror jag är det är nog så sån är nog jag.
Och liksom går det och grundfrågan som du inte riktigt svarade på är ju hur ingjuter man en sån känsla i ett barn, eller kommer barnet med den känslan?
Jag tror att barnet kommer med den känslan, men också att man själv lever i den känslan, så smittar man. Det är ju allt det där, det vi säger till våra barn, och nu ska man vara si och man ska vara så. Det är ju det här, vi liksom osar ut någonting som inte går och som vi inte formulerar till våra barn, men det finns i luften de andas. Det är som att växa upp i ett kreativt hem där det är liksom författare eller konstnär eller musiker. Du insuper någonting på samma sätt som sådana som Tora ofta sa när hon började studera finans. Alltså, det är folk som de sitter och pratar om vad det nu kan, börsnoteringar typ vid middagsbordet, och ni bara sitter och tänker på liksom, kommer den kunna få en Oscar, eller vad var det i den filmen som gjorde att vi inte förstod med vem? Sånt där sitter ni och pratar om, men det är väldigt annorlunda i andra hem. Men så jag tror att barn får i sig det där om man själv är sån och vågar vara sån. För det, jag tror att det är många som kanske hade det, men så blir man där var nog mina föräldrar väldigt bra, de liksom klev lite åt sidan, för vi har ju inte pushat våra barn. Det har vi verkligen inte gjort, för det funkar ju inte. Men jag tror att man inte ska tämja dem till att, ja men vi får väl se hur det går. Vi vet ju inte. Du kan ju förlora också. För det är någonting som man, det är där liksom, det finns ingen plan B. Vi brukar säga att Tora och jag när om vi pratar om liksom en så, för vi kan liksom dela liksom så fantastiska grejer. Och om Lasse kommer in i samtalet så kan han bli så att han liksom säger något fullständigt hialöst. Liksom. Ja, men då kan vi väl bygga om mig för tomt. Liksom. Och då säger vi alltid, nu börjar du prata om rosa enhörningar. Och då är du inte med i vårt, för vi menar det här. Även om det låter otroligt så är det precis så här vi menar. Men om du kommer in med en rosa enhörning så dumpar du vårt samtal. Och det är så, på så stort allvar tar jag mina otroliga drömmar.
Och de ska man hålla nära bröstet så att säga. Jag ville bara, det har kanske inte med någonting att göra, men jag, bara när du pratar om att smitta barnen med liksom någonting så jag, en kompis som jag gick, Kristoffer Appelqvist, han gav mig en så vacker bild att han pratade om att när man har en liten mjölk i kylen och sen så står det en bit lax bredvid, så börjar mjölken lukta eller smaka lax.
Där har du det.
Ja.
Där har
det är
du.
Osmos. Det är
osmos.
Liksom, ja, det är osmos. Det är en
osmosförälder här. Ja. Jag är inte helikopterförälder, men jag är en osmosförälder. Ja. Men det är skitbra. Ja. Det tar jag till med det begreppet, osmosförälder. Tack. Då vet jag vad jag är.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, i din kommande film här, andra akten, för du skiljer en kvinna som liksom först vid pensionen förstår att hon måste leva sitt liv. Mm. Hur har du haft det med det där? För jag återkommer, vilken lång fråga, men har återkommit i alla år till mina gäster och frågat så här, men har du känt att du har stått vid rodret i ditt eget liv? Mm. Och som skådespelare så är det ju så jävla svårt, för det, man ska hela tiden bli vald eller liksom bortvald eller så. Så hur har du haft det med det där? Har du liksom levt ditt liv?
Bra fråga. Ja, det är ju väldigt tillkrångligt. Alltså det är väldigt luddigt för skådespelare som vi lever så många andra liv och lever upp i de andra liven. Och jag kan känna igen som Eva, som min karaktär i andra akten heter, när hon får frågan om sin son. Men du måste ju mamma, för att hon lever ju väldigt mycket för sitt barn och åker dit och tvättar och städar och så här, verkligen. För mycket. Som väldigt många känner igen sig. Både karlar och kvinnor, tror jag. Men då säger sonen, men mamma, alltså det är, han är ju kärleksfull, men han är bara liksom, mamma, du måste göra någonting som du själv blir glad av. Gör någonting som du blir glad av. Och hon liksom, jag blir glad av att hjälpa dig, men någonting du vill. Och då ser hon helt frågande ut och bara, ja, vad skulle det vara? Mm. För man vet inte längre. Och det är det där liksom att vara sig själv. Men du måste bara vara dig själv. Vem fan är det? Mm. Och det tror jag att väldigt många skådespelare har lite problem med. Sen kan jag ju känna igen delar av mig själv. Och naturligtvis, när jag är med mina nära och kära, så känner jag liksom att då ser de väl någonting som är jag själv. Men det är ingenting som är något, tycker jag. Det är ingenting som jag skulle kunna utsätta någon annan för, eller som jag skulle kunna visa upp för någon annan, för det känns så liksom intet liksom. Det är bara jag liksom bara är, och vi har ju kul, men det är ingenting jag tycker någon annan skulle orka med. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men liksom när man får en karaktär, det är därför vi blir så beroende av att jobba. För får man en, det kan vara en dikt som man ska jobba med, eller det är en karaktär, det är liksom en filmroll som man förbereder, så blir det ju den karaktären. Det är hur den karaktären tänker och det är hur den karaktären ser ut inuti, som faktiskt man blir ju karaktären lite grann. Sen är ingen sån som måste liksom, så är inte jag någon sån som måste liksom spela ut stora dramatiska hemma och så, utan man är ganska avslagen när man kommer hem, liksom rätt tom. Men man har liksom lånat allt det här som ju är jag till den karaktären. Och sen när man då ska vara liksom, vad vill jag göra? Alltså vi liksom äter och sover och går ut med hundarna när vi inte... Sen är vi otroligt intensivt aktiva när vi jobbar och tittar på film och läser. Men det är liksom inte något... det är inte, vi är ju inte sådana här som, ja, men då har vi Kristinas bröllop och sen ska vi åka och så fyller Orvar år och då har vi... Alltså vi känner oss alltid väldigt utanför. Sånt. Mm. Och det är ett utanförskap som ibland faktiskt känns lite konstigt och lite läskigt, för det är de här som är runt mig där jag liksom kan vara där liksom flytande, som jag inte vet om det har substans nästan. Och vi har intressant, vi har roligt. Jag vet inte om det låter som att vi liksom bara sitter, vi har skitroligt. Men det är liksom inte att jag skulle kunna... Att jag...
Det låter som att ni är en sekt.
Ja. Ja, vi är nog en sekt. Ja. Okay. Ja, ja. Precis, vi är nog en liten sekt.
Men är ensamheten då, som du beskriver, är den en självvald?
Eller som, som vi väljer, ja, 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 absolut.
Så ifall grannarna har fest, då kommer ni bara
nej,
inte?
Nej, då kommer vi inte. Så någon gång går vi, och då har jag alltid väldigt roligt. Du är nästan så här, som ett sådant här sektbarn som plötsligt kommer på ett barnkalas och får äta godis liksom och blir jätte så här sockerhöga. Och då blir jag liksom, det är så roligt, tänker jag, nu ska jag bara ha fester. Och sen går vi in i sektlivet igen och så kommer det upp. Så är det nog. Att vi kommer ofta inte, men när vi kommer så är det väldigt, folk, det är ju roligt att vara med människor. Jag har ett otroligt, Tora sa faktiskt, för hon såg ju delar av när vi jobbade. Hon har ju varit med på inspelningen men inte tittat på det på det sättet. Hon sa... Ni liksom bränner ut er socialt när ni jobbar, för då är man ju så nära inpå och så otroligt social. Eller jag är väldigt social med dem jag jobbar med. Så att hon sa, ni bränner ju ut er, så det är därför ni sen bara, att ni bara kan få, de brukar säga, men blir ni inte liksom, ni sitter då i, men jag tror att hon såg mer av hur väldigt sociala vi är när vi jobbar.
Mm. Men det är någon slags växelbruk då?
Verkligen. Mm.
Så har du stått vid rodret i ditt eget liv?
Har jag stått vid rodret i mitt eget liv? Ja. Ja. Jag har stått vid rodret. Men det är liksom krafterna i vattnet som har styrt. Det är inte jag som har liksom, nu tar jag tag och svänger åt vänster eller höger. Utan jag har stått och hållit i rodret. Där jag känner mig väldigt trygg. Men jag har vågat låta liksom de här undercurrents, underströmmarna, strömmarna i vattnet, ta och leda mig dit jag ska i allra högsta grad.
Mm. För det är ju väldigt fint, nu är det ju väldigt länge sedan, men i ditt första sommarprat så pratade du ju lite om det här, kanske inte exakt, men du pratade liksom om att överkomma rädslor.
Mm.
För mig så är det liksom en människa som någonstans lite så här halvt mitt i livet stannar upp och reflekterar och bara, men vänta nu, jag har ju faktiskt erövrat det här. Mm. Det är som, alltså, så om jag hade ställt frågan så här istället, äger du båten?
Mm.
Så är känslan i alla fall där, där och då 2007 eller 2008 eller när fan det var. Ja, den här har jag köpt nu.
Ja.
Jag har haft den på avbetalning i 30 år, ja. Men nu är den min.
Ja. Jag tror att du ska fortsätta med den här bilden som är bra av den här båten. Äger jag min egen båt? Jag blir liksom påmind om det. Om det kommer någon, om man kommer in och åker nära bryggan där det sitter andra, så är det några som säger, vilken jävla vacker båt, vilken fin båt, är det din? Ja, det är min båt det här, säger jag. Och blir liksom lika förvånad varenda gång, så är det nog ungefär.
Mm.
För jag äger nog den här båten, men det är ingenting jag liksom vilar i. Det känns ändå som någonting som är fortfarande fascinerande att det är min båt. Men nu blir det här jättekonstigt att säga, men det, jag har aldrig, och det har jag haft sedan jag var liten, att jag inte har känt mig riktigt bra på att leva. Det har jag aldrig känt mig liksom duktig på. Och jag tror att vi som har det så, vi blir väldigt duktiga på väldigt mycket annat. Jag har varit duktig. Bra på grejer, blivit bra på grejer, drivit mig själv till att bli bra på grejer. Och ändå jag gläds, det är liksom inte något jag har, men jag kan inte glädja mig åt någonting, men det här liksom folk som lever i, det här kan jag inte riktigt verbalisera, men jag har aldrig känt mig, jag kan leva.
Mm.
Det har jag aldrig känt.
Jag kan försöka hjälpa dig på traven eventuellt med, det var en terapeut som sa till mig att, för jag har trasslat lite med missbruk kan man väl säga.
Mm.
Och då sa han så här, ja men det jag har sett, jag har jobbat med det här i 15 år, det jag har sett med alla som har ett missbruk, som har utvecklat ett missbruk, det är känslan av att gå bredvid, att livet pågår någon annanstans, och att man liksom lite grann inte får vara med, att man går bredvid och tittar på.
Mm.
Är det någonting som du Inte missbruket kanske.
Nej, nej. Men absolut. Jag kan den här titeln som gjorde att jag började läsa Kundera när man var livet finns någon annanstans. Mm. Och det, så känner jag ju. Och det är inte med avund eller suktande eller längtande jag ser. Men ni lever och jag går bredvid för jag har ett annat kall. Så känner jag mer. Mm. Men inte känt att jag deltagit i livet. Och alltså missbruk är ju intressant att ta upp, för det finns ju många slags missbruk. Det finns ju fruktansvärda missbruk som är ju skitsvårt och beundrasvärt, folk som tar sig ur. Men det är liksom, man missbrukar ju så mycket. Och nu talar jag liksom inte då medicinskt, utan liksom att man, vi håller oss, vi går på med att syssla med saker som blir en form av att hålla sig utanför.
Mm. Jag tänker liksom, nu kanske jag tolkar det fel, men jag tänker så här, jag och min fästmö, vi umgås liksom via tv-serier nu till 80%. Mm. Vi, så här, annars sitter vi, det är klart att vi umgås också, ja. Vi pratar jättemycket.
Ja.
Men det är liksom också, jag menar, ofta så träffar vi varandra när vi kommer hem från våra respektive jobb i helt slut. Mm. Så sitter man med sin telefon, sen äter vi, pratar och sen så går vi till någon tv-serie. Mm. Liksom. Alltså, det, distraktionen är ett missbruk också på något sätt.
Absolut. Och där har nog jag att jag blir orolig om jag distraherar mig. Så där är nog jag väldigt liksom... pockande. Och det tror jag är ganska nyttigt för Lasse. Och det är nog ganska bra för ett förhållande. För jag har hela tiden saker som jag måste tänka på eller måste tala om. Så att när jag, ibland kan man undra sig och distrahera sig. Men det, jag känner alltid som, vad är det jag missar när jag distraherar mig? Är det liksom något brandalarm som går billigt talat, som hela tiden står och går, som jag inte hör eller ser?
Mm.
Och därför är jag väl, kan jag nästan bli väldigt orolig eller få lite ångest av distraktion.
Mm.
Och jag har också kompisar som liksom morgon, middag, kväll sitter och kollar serier. Jag bara, vad fan är ni gjorda av? Att ni liksom, att ni kan med. Då jag känner mig, jag vaknar och vad är det jag behöver, måste tänka på? Vad är det jag behöver uträtta? Jag känner mig som att jag fått, du får vara kvar, men du får fan göra dig nyttig.
Mm.
Men, och jag har väldigt svårt att inte göra mig nyttig. Och sen kanske inte det alls är nyttigt. Men det är som jag, att jag liksom är igång och gör saker som jag behöver göra.
Mm. Men då är jag lite nyfiken på det här med jobbet ändå. Och det är ju lite därför du är här. Mm. För att prata om ditt jobb. Mm. Nej, men jag bara tänker på så här, du har jobbat med så otroligt många begåvade människor. Mm. Världens största skådespelare, yada yada.
Mm.
Vad är det de har? Vad är det ni har? Vad är det som gör att det blir liksom så där jävla bra?
Om man ska ta alla naturligtvis, men om man ska generalisera svaret på samma sätt som det är ganska generell fråga, så är det väl öppenheten och nyfikenheten. Och det kan vara liksom, hur gammal är Anthony Hopkins nu? När man liksom tittar in i hans ögon, så behöver man liksom, okej, nu kan vi bara lira. Nu är det bara liksom, nu är vi där. För det finns, det liksom tväröppet. Mm. Och det är nyfiket och det är lyssnande och det är på riktigt. Och då är det liksom, då blir det ju kul.
Mm.
Och det tror jag alla de största som jag har jobbat med, de har den egenskapen att de är väldigt, väldigt öppna och väldigt nyfikna. Och våga fråga sig. Och de här tvärsäkra som kommer in och min son har varit med förut, it's not my first rodeo, som kommer in med den där, och jag menar inte att man måste vara osäker, men öppenhet är ju en viss sårbarhet i, men de här som kommer in och så här brukar jag, det, då blir det ju inte kul.
Mm.
Men de är riktigt stora som jag har haft privilegiet att jobba med, de har nog det som jag, som kommer till, som jag kom, som kommer till min upp, som dyker upp i huvudet med mig, det är att de är oerhört öppna och oerhört nyfikna.
Mm. Jag tänker mig också på så här, den som ja, och lite en, lite av en stretch här och kanske, men den karaktären som Rolf Lassgård spelar i andra akten är den där personen som är så uppfylld av sig själv och liksom, ja, men som du ju i olika iterationer tänker jag mig har träffat en miljon gånger.
Mm.
Det känns ju inte så nyfiken då, när man är det där stora upphöjda geniet.
Nej, men det kan ju också vara så att man är, när man ska gå ur rollen, när man ska plötsligt vara nu tar jag bara honom som exempel, men han är väl då typ exempel på liksom en manlig diva, om du tar Ernst Hugo och Järegård på sin tid. Då var ju han larger than life. Och, men det var ju därför han var så rolig. Han kunde ju läsa Bill och Bull i Pelle Svanslös. Och man liksom tyckte att det var skit... Eller Elaka Måns var. Man tyckte det var skitroligt.
Katter som samlats här i bollhuset. Ska detta få fortsätta? Främmande katter, riktiga lantisar kommer hit. Sticker upp. Ja, vi har hårda tider. Strömmingen mager.
För att han hade den här oerhört barnsliga öppenheten och nyfikenheten. Men så kan man ju skydda sig med att man bullrar på i växeln och säger goddag mina barn, nu idag bjuder jag på champagne eller hur nu. Det var liksom, jag tror att det ofta är ett skydd som vissa lägger på.
Okay. Mm.
För det är inte alla som orkar vara liksom så där som man är när man inte känner sig så tvärsäker, utan då lär man sig ett sätt att vara för att skydda sig, tror jag. Sen finns det ju många som bara är liksom bullriga och stora och tomma tunnor. Men jag tror ibland kan det faktiskt vara ett skydd. Och, de tycker man liksom nästan lite söta när de är sådär stora och bullriga.
Mm. Fair enough. Mm. Jag tror aldrig jag kom fram till den här följdfrågan på det vi pratade om med roder och hit och dit och båt. Och rädslor var vi på lite grann. Hur har du det med rädslan nu?
Ja, jag har ju mycket rädsla. Mm. Och det har jag haft den sedan jag var liten. Men det är också en drivkraft. Jag har faktiskt aldrig gått i terapi.
Okej.
Okay. Vilket är förmodligen synd.
Ja, det hade jag nog gissat att jag hade.
Precis. Och det är jättedumt att jag inte har gjort det faktiskt. Men jag har genom andra kommit i kontakt med den världen som har stått mig nära. Och det har liksom skrämt bort mig från hela processen på något sätt. Och så har man liksom inte haft tid och man har jobbat så här urdumma ursäkter. Men där hade jag nog kanske fått hjälp med rädsla. För jag är en väldigt rädd människa. Men å andra sidan så är jag också modig. Du är ju inte modig om du inte är rädd. Så att jag det är väldigt, väldigt ofta som jag går rakt in i saker som jag är. Och sen så, om man tillräckligt många gånger har gjort saker man är rädd för, då nöter man ju ner rädslan lite grann. Mm. Men jag har en allmän sådär, det är fantasi också kanske, att man hela tiden tänker på om någon inte svarar. Så jaha, ja, nu, du vet, hela tiden de här, väldigt katastrofberedd.
Mm.
Som ju är jätteskönt för sådana som inte är. Som inte föreställer sig allt som hade kunnat hända. Och det kan vara allt från, och nu är det då mina hundar som man liksom, om jag facetammar med Lasse och, varför ligger Susanne bara så där på golvet? Är hon okej? Okay, liksom? Hon är okej. Okay.
Mm.
Men hon ligger ju så. Varför ligger hon så där på sidan? Och du vet att det hela tiden är liksom att så går min fantasi igång. Och det är väl det är lite jobbigt. Men å andra sidan, det är liksom en sån stor del av vad jag är, tror jag. Att jag är så där rädd men ändå glad liksom. Jag vet inte. Men det skulle vara intressant. Nu känns det som att nu liksom börja med det är liksom när festen är slut. Börjar då tänka på, skulle vi inte bjudit på någon? Nu känns det som att jag har ju mycket liv kvar. Jag kanske skulle bara gå i terapi nu.
Ja.
Ja. Ja, jag kanske skulle göra det. Och jag har haft erfarenhet då genom andra som har stått mig nära av dåliga terapeuter och kanonterapeuter.
Mm. Jag har en känsla av att du ändå kan ringa någon som kan göra en kanonterapeut.
Ja.
Jag kan göra det, men jag tror inte du vill ha en här.
Nej.
Jag tror du vill ha en nära dig i Amerika, va?
Mm. Mm.
Men för alltså nu har inte du pratat om det, men utifrån mina liksom som jag associerade när du pratade om alla rädslor, var jag rädd för att vara ensam, var rädd för att vara bland folk och var rädd för att jobba och inte jobba.
Det är verkligen ingen bra sits. Liksom, ingenting är rätt. Liksom.
Det verkar krångligt och vad du ibland. Nej, men, och då tänker jag, jag associerade till skam, för det är väl kanske den liksom grundkänsla som jag har präglats mest av. Mm. Sådär. Men hur har du haft det med skammen?
Jag Jag skämdes nog väldigt mycket när jag var liten. Men jag tror att jag har kommit över det. Jag tror att jag skiter i att skämmas. Men när jag var liten, alltså när man är liten skäms man ju för väldigt mycket. Som man inte ska skämmas för.
Du skämdes över att ert hem var märkligare. Det var inte så normalt.
Det var ett jättekonstigt hem. Jag skämdes över att vi hade sorg. Jag skämdes över att min pappa var sjuk. Alltså det skulle inte jag gå skämmas för. Men det är sånt där att mina föräldrar var så annorlunda. Min pappa var ju fruktansvärt rolig. Och väldigt älskad och väldigt säkert illa omtyckt också. För att han var så över gräns, han gick över gränsen hela tiden. Och det är ju roligt och inspirerande och kan stöta folk väldigt.
Hade han fått en ADHD-diagnos då?
Ja, det hade han. Jag tror inte att det var diagnoser riktigt på det. Men han var väldigt liksom över. Han kunde göra precis, han gjorde precis vad han ville. Och det är ju någonting som när man är liten, då vill man ju liksom att föräldrarna ska vara vanliga. Och min mamma var väldigt glad och väldigt liksom kämpe och väldigt liksom underbar. Och det skämdes man också för att hon inte var så här, nu tar vi lite kaffe och dricker. Och då skämdes man liksom, man skäms ju över allting. Man skäms när man är ledsen och man skäms om man gör sig illa. Och, alltså, jag hade nog väldigt mycket, och som sagt ett hem som är annorlunda. Så då skämde jag. Men jag tror att jag tror faktiskt inte att jag skäms längre. Nej.
Men du har skämts i vuxen ålder också, för det pratar om i sommarpratet om när din första film kommer ut. Att det,
ja men aha, gud, det var ju liksom, då scenskolan, det var ju bara en stor skam för att man var för ung och för att man var kändisbarn och, alltså det var så skamligt så att hälften kunde vara nog och jag hade ingen erfarenhet av yrkesliv, vanligt yrkesliv. Och så fick jag då en filmroll. Jag blev ju uppbjuden av Hasse och Tag och var med i Picassos äventyr mot Gösta Ekman. Och när den filmen hade premiär, alltså jag skämde, så skulle tidningarna träffa mig och prata. Men vi måste tysta ner det här. För jag kan knappt gå till skolan nu. Jag hade sån ångest, jag kunde faktiskt inte gå till skolan. Jag fick såna här liksom, konstiga liksom, fysiska, så att den underbara pojkvän som jag hade då, han ville liksom ringa läkare för att jag liksom, hela min hals svullnade. Jag kunde inte, alltså jag fick fysiska, för att jag var så jävla rädd att gå till skolan, för att jag just skämdes så otroligt att jag hade gjort någonting så ytligt som en långfilm.
Men om man då, det låter ju jättehoppingivande, och det är trist att jag ska riva upp 50 år gamla sår, så att säga. Men det låter ju jätteeffortigt. Ja. Det låter ju skönt att vara friare från skam nu i vuxen ålder.
Ja.
Men samtidigt så tänker jag mig att både din rädsla och liksom den där gamla skammen, det är ju grejer som jag tänker mig att man någonstans har nytta av.
Alltså, att man har skämts.
Ja, men skammen har ju en supertydlig funktion i det att du vet hur reglerna funkar för att passa i stammen. Och därför så håller du dig till dem så gott det går. Och bryter du mot dem och råkar vara med i fel film, så att säga, har du liksom märkt ut dig på något sätt. Alltså det är som att du har målat dig själv röd och går till...
Ja, men det är nog sant. Ja, det är sant. Det är begreppet att ha vett och skämmas. Det krävs ett visst vett för att kunna skämmas.
Och samma sak med rädslan. Jag menar, den har ju säkert räddat dig i massa situationer. Så den har varit gynnsam för dig på något sätt i livet.
Jo, det är nog sant. Jag tänker på min pappa som är så jävla rolig. Han skrev ju musik. Och så satt han med min mamma och någon väldigt konventionell väninna, en golfväninna till henne. Och så spelade de kanske, om det var en gång jag seglade i hamn, som hade skrivit och sådär. Och så sa han, åh, jag skäms. Och den här väninnan sa, nej men Stig, inte ska du skämmas. Det är ju en väldigt trevlig vis. Jag skäms för att jag är så mycket bättre än alla andra.
Ja, det är jätteroligt.
Det var så bra just i det sammanhanget med den väldigt konventionella. Inte ska du skämmas. Jag skäms för att jag är så mycket bättre än alla andra.
Ja, det är jätteroligt. För den mig hem till dig och en gång jag seglar i hamn, en gång är du i min famn, en gång. Jag har en fråga om din pappa också. Apropå honom. Jag vet inte om jag läser in för mycket. Men när du pratar om honom så kallar du honom ofta för Stig. Varför det?
Jag tror att jag var tvungen att eftersom han var så gränslös och det var så mycket som var både oerhört roligt och väldigt svårt, så tror jag att jag var tvungen att liksom ta ett steg tillbaka. Och du, Stig, och jag, Elena. Sen när jag började jobba och blev, då blev man ju väldigt sådär att han, när jag började bli känd och sådana där saker, när man liksom smet in och skulle köpa mjölk, om han var med, Elena, ropade över hela affären och så. Alltså jag har alltid haft behov av att ta avstånd, inte på riktigt, men liksom att ställa mig vid sidan om, att jag är inte ett sådär som barn gör, att de ställer sig hos pappa. Jag har liksom tagit ett steg tillbaka, och du är du och jag är jag, och jag ska försöka överleva som mig och inte ta för mycket skada av allt det här. Det tror jag nog var viktigt för mig.
Ja, för du var ju rädd. Och rädd för folk också, ju på riktigt, verkar det som. Du ville liksom inte bli igenkänd.
Nej,
men ja, för du var ju liksom, för när du berättar om honom så är det så här, jag menar, det här är långt före min tid, men han var ju liksom hela svenska folket på något sätt, och lyckades också med allt han företog sig, verkar det som liksom. Och det vet jag inte, det kanske inte har med någonting att göra. Jo, det har med det där att göra vi pratade om för jättelänge sedan, tänker jag, att genom då osmos så lät han dig förstå att du kan bli vad fan du vill, för det blir jag.
Precis, exakt. Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt sant. Och jag tror att leva med en gränslös människa, en människa som tar sig igenom vad fan som helst och plötsligt liksom bara åker ner och gör, alltså, grejer han gjorde och visste och kunde och deklamerade poesi och långa utdrag ur Pauli brev till romarna och sånt där som jag liksom är uppvuxen med. Och som man liksom inte kommenterade, var bara så liksom. Det var liksom aldrig en tyst morgon. Utan det var alltid sånt på gång. Så gav han mig nycklarna till liksom. Det är bara liksom, lås upp och putta ut dörren och sen är du på väg. Det är också osmosgrejen, exakt. Så lika jobbigt som det är att vara nära och beroende av en människa som har så lika mycket, så är ju osmoseffekten där. Det här är jävligt bra när det är osmoseffekten, men den är ju där, och det har jag haft en otrolig glädje. Och när det har varit jobbiga lägen i livet, när folk tänker, oh, lilla, nu växte jag ju upp väldigt mycket med killar, men att jag liksom aldrig har känt den där, ja, då ska inte jag liksom, utan ganska förbryllande tror jag att jag plötsligt kan ha en kraft som kommer av att jag inte är rädd, samtidigt som jag är så rädd att det finns, jag behöver inte liksom hålla mig till vanliga regler. Om du är sån, då ska du få se. Jag kan också hoppa ut från balkongen.
Ja, när du berättar om din pappa, så är det, min fästmö tycker liksom att hon är fransyska då. Nej, men hon är relativt skamdriven ändå, alltså sådär, man ska sköta sig och vara artig, och man behöver absolut inte skämta med hela personalen så fort man kommer in på en restaurang eller en hotellobby. Och jag är precis tvärtom, att det måste jag göra, och kan jag göra mig lustig på någon annans bekostnad, så be it, för att det är kul liksom. Och så jag tänker mig att jag är lite Stig och Lini på något sätt. Säkert inte på hans nivå. Men det där, vad hände med gränslösheten då? Varför har du inte, eller har du den?
Ja, okay. Tror jag att jag har.
Och hur ser den ut för dig?
Ja, det kan användbart till jobbet. Att man kan liksom gå vart som helst. Känner man liksom, om rollen kräver det, så kan man gå precis vart som helst. Om man pressar mig så kan jag vara vilddjur. I min fantasi och min tanke och mina planer och drömmar som jag pratat om, gränslösa.
Men inte den där sociala. Du måste, nej, du liksom
nej,
inte.
Nej. Jag behöver inte vara liksom centrum på ett party. Jag kan ibland bli ganska med Lasse, ibland kan. Och då tänker man så här, så där fick jag nog mycket när jag var liten, för jag kan bli ganska högljudd när jag, och Lasse kan, behöver inte prata så högt. Och det läskiga är att jag känner att direkt så tystnar jag. Liksom, nej, men vad fan, varför tystnar det bara för du säger till mig att du behöver inte prata så högt? För om jag är inne i någonting och pratar om någonting och så kommer vi in och så håller jag på precis att prata, då kan Lasse vara lite, Lena, du behöver inte prata så högt. Ja. Liksom så. Och direkt så snappar det till mig så där som att jag tystnar. Så det var nog många som sa till mig, jag pratade jättemycket när jag kom till skolan, lika blyg som jag var, pratade jag jättehögt och jättemycket. Så att, lite där, men annars är jag ingen som behöver vara centrum på ett party eller alla ska höra mig eller att jag hela tiden ska få så här, som jag tror att väldigt många människor har umgänge därför att de tycker om sina vänner, men också att man får liksom en publik som par som alltid har med sig någon som alla ska se hur kära de är. Vet du, man har med sig liksom några som ska se deras romans för att det ska vara, jag har aldrig haft behov av det, att vara centrum eller ha publik privat eller någonting sånt.
Så du, jag får inte den här bilden ur huvudet innan jag har sagt den. Så det liksom händer inte att du går på fest och äter 8 varmkorvar bara för att liksom få...
Jo, ja, precis, när jag var liten. Kunna, ja. Då ville jag ha uppmärksamheten.
Ja, men kan
då,
du göra det idag? Du skulle,
ja, men jag kanske gör det på
vad är dina korvar
sätt,
idag alltså. Då?
Ja, vad är det idag? Nej, det är nog jobbet. Det är nog jobbet som man där får det... Då får man det tillfredsställt. Att man får den där. Men att jag ville liksom visa mig. Och det var det som var, vi pratade om häromdagen, jag och Rolf, om det här med liksom när det är jobbigt och när blir det roligt att jobba och när är det som roligast att jobba. Och i början var det nog, alltså jag var ju driven att jobba, men det var nog inte så roligt för mitt behov av att visa mig var så starkt. De måste se vad jag kan. Jag måste få erkännande, jag måste få visa upp vad jag går för. Och så fick jag det väldigt tidigt på det sättet att jag fick liksom Ingmar Bergman och Widerberg och allt sånt där, och då la sig det där. Så nu känner jag liksom att jag får köra mina VM i tungviktsboxning så att jag kan liksom, jag kan vila emellan. Och när jag var liten hade jag ju inte den. Så då var det att jag var tvungen liksom att åka snabbast ner för backen, och den som vågade gå fram och klippa till tuffaste killen eller käka 8 varmkorv. Så jag sa, åh, vad du kan. Det behovet, det får jag nog utlopp för. Man har ju samma, man är ju precis samma person som man var när man var 7. Eller jag är det i alla fall. Fast lite polerad. Och det där behovet, det får jag nog tillfredsställt i jobbet. Att det är där jag liksom, det är mina 8 varmkorv varje gång man gör. Och ibland är det så att man får gå ut och man mår jätteilla, man har jätteont i magen. Och ibland är det så att man bara får liksom triumfen av att alla säger fantastiskt och pratar om liksom, hörde ni så jävla många korvar Lena åt i våren hemma hos Gunilla?
Nu var vi ju på det här, och då måste jag ändå fråga, dels för att jag älskar uttrycket alma mater, som väl i ditt fall egentligen är scenskolan, men jag tänker mig snarare att det blev Dramaten hela jävla 80-talet för dig. Kan du inte beskriva hur var den byggnaden på den tiden?
Den var fantastisk, måste jag säga. Det var ju jag ville ju dit, och det var att jag ville bara till Dramaten, och på den tiden var det, de hade anställningsstopp. Och så var det väldigt populärt, vi har pratat om det återigen, jag och Rolf, som han gick till Skånska teatern efter scenskolan och så. Och jag tyckte ju de, jag var beundrad i dem jättemycket, men jag ville till Dramaten. Och då sökte jag bara till Dramaten, så det fanns ingen plan B. Och det var inte det att jag var finansiellt hade någon support från någon. Men jag var liksom, det är dit jag vill, så då sökte jag dit. Och så fick jag jobb, och det var liksom, jag var så otroligt lycklig. Jag blev uppringd, alltså, eller man nu, av teaterchefens sekreterare. Och så fick jag träffa Jan-Olof Strandberg som då var teaterchef, som sa, ska du komma hit då? Ja, gärna. Och sen flög jag Strandvägen fram, för jag hade fått sommarjobb på Parkteatern direkt efter scenskolan. Och det var ju ett hus som var fyllt av magi. Och jag kände, när vi filmade andra akten, så gjorde vi det på teatern.
Men det gjorde det.
Och då kände man de här blanka golven. Det är liksom linoleum som är så jävla blankt. Och artist var igen. Och det är kul, tycker jag, att man får komma in bakom scenen i filmen också. Det är ju precis så pampigt. Så när vi spelade in scener i artistfoyern, jag ser det nu på filmen, det var ju där man satt vid genomgångar, och Ingmar var så här, nu kommer han till scenen med Cordelia, eller nu liksom Julie, eller vad det nu kan ha varit som vi gjorde. Så satt man där på sina genomgångar, och man skulle anteckna, och det var typ, men det fanns liksom, allting fanns där. Man liksom åt sin mat, jag hade min dåvarande pojkvän, min blivande pojkvän, min mamma. Allt fanns inom dessa väggar, så man levde ju bara på teatern, och det var liksom allt som räknades. Och sen började jag tycka att det var något konstigt där med att spela på kvällarna som tog musten ur mig lite grann. Och sen hade jag liksom, gick igenom skilsmässa, jag var med barn, jag var med och såg liksom en väg ut som var filmerbjudanden jag fick. Och då liksom, jag hade ju gjort filmer på somrarna men liksom någon annanstans. Så jag liksom tog tag i det repet och tog mig ur. För det blir ju som en skyddad verkstad. Dramaten fungerade ju så på den tiden då det var fast ensemble. Och man repeterade och spelade jämt.
Mm.
Och jag fick ju roller så det var ju jättekul. Men det gjorde ju det att man drog ju aldrig ett andetag utanför teatern egentligen. Så man gick ner på morgonen. Kanske i sällskap med Allan Edwall som också bodde på Gärdet som jag gjorde. Så man gick med honom ner till teatern. Och det var ju skitroligt. Och alla de stora skådespelarna som var där då. Ingmar som var där som hela tiden öppnade mot en annan. Att han talade med skådespelare. Så man sa, men hon är ju död. Ja, ja. Men hon gjorde mig sällskap när jag kom från lunchen ner till repetitionslokalen. Han hade ju hela tiden det där som en självklarhet i sitt liv.
Mm.
Så det var jätteroligt, men det var skönt att komma därifrån också.
Mm. Det är ju en lång tid när man är så pass ung som du var. Men lärde du dig mer på Dramaten än på scenskolan?
Alltså man lär sig, det är det som är jätteroligt med det här jobbet. Man slutar aldrig lära sig. Man utvecklas hela tiden. Varenda nytt jobb är lärorikt. Att du förstår mer och djupare och bredare om vad det här konstiga jobbet är.
Mm.
Och jag hade massa konstiga grejer för mig på scenskolan. Så att jag hade svårt att stå inför publik. Och jag hade massa sånt där så att de hade liksom möten. Det är det som är själva idén.
Mm.
Jag vet.
Mm.
Men jag får liksom tvärångest när jag ska gå på ställa mig inför mina klasskamrater.
Du var rädd?
Ja, jag var rädd. Och det där var liksom, vi måste nästan tala om det här Lena, för du går på en scenskola. Och det handlar om att man ska ställa sig inför andra människor. Och ja, jag vet, men jag kan inte.
Mm.
Och så där höll det på ett tag, men sen blev ju det där bra. Och sen mot slutet av sista året där, då hade jag liksom kommit igenom och kommit över. Och skitbra klasskamrater och kompisar där och så som hjälpte till.
Mm. När Gösta Ekman kommer in i ditt liv, jag hade en baktanke om att du skulle nämna honom, men nu fick jag göra det istället.
Ja.
Men han verkar ha givit dig så otroligt jävla bra råd.
Ja.
Och han kan ju inte ha varit så jävla gammal.
Nej.
Själv.
Han tog mig under sina vingar. Och det är lite, alla såna här har jag ju, Thomas Alfredsson, Gösta Ekman. Det var ju liksom barn till de som var mina föräldrars väldigt nära vänner. Så Hasse Ekman växte jag ju upp med. När jag var 2-3 år, då han umgicks ju väldigt tätt. Så där så Gösta tyckte det var jobbigt att min pappa alltid var hemma när han kom hem från Skåne. Då, för att han levde ju inte med sin pappa Hasse. Så när han kom upp från Skåne så var alltid Stig där. För de var liksom jättetajta bästisar, Stig och Hasse Ekman. Och Hasse var en sån där som liksom kom in och nattade mig. Och vi ska gifta oss och du ska bo i min fina lädertoffla. Och det var jättetajt.
Vänta, sa han att han skulle gifta sig?
Ja, lite. Jag var 3.
Verkar olämpligt.
Ja. Men i alla fall. Så sen när jag liksom var 17-18, alltså första gången Gösta och jag träffades, då var när jag staterade.
Vänta, du har världens chans här nu och dementera att han var pervers.
Han var inte ett dugg pervers. Nej, som jag vet, alltså underbar person. Och liksom idol för mig. Han luktade alltid gott. Han var alltid liksom prydlig och han var underbar.
En
riktig gentleman. En riktig gammeldags gentleman. Det var han definitivt.
Vilket hans son också var, väl?
Ja, absolut. Och Gösta var ju äldre än vad jag är. Men han var med och spelade en roll i Ansikte mot ansikte. Och jag var med och staterade bara så där på kul. Jag var liksom 17 eller något sånt. Och vi träffades där. Och jag tror han liksom genom Stig och Hasse allt. Han tog mig under sina vingar verkligen. Och Ingmar också. Och det var då Ingmar sa, du ska för fan söka in på scenskolan, så du. Och jag hade inte, jag visste ju att det var det här jag ville göra, men det där med statering var liksom lite sådär, att det var kul. Men när jag kom hem från den, jag blev bjuden på The Rap Party liksom. Och när jag kom hem till min mamma så sa jag att, hon sa, hur var festen? Ja, det var så konstigt, sa jag, för att Ingmar och Gösta satt och pratade med mig hela kvällen. Och jag tror att de kände att den här lilla människan behöver liksom skitbra råd och skitbra stöd. Och då var det liksom just när nu lovar att du söker till scenskolan, eller Ingmar. Och sen som sagt så när jag fortfarande då gick på scenskolan så var det Gösta som var framme och jag träffade Hasse och Tage som också var goda vänner med min pappa. Det var ju så. Och så fick jag då filma under fast jag gick på skolan fortfarande som inte var alls någonting man gjorde på den tiden. Så fick jag åka ner till Tomelilla och spela in Picassos äventyr med Gösta. Och han var otrolig. Han kunde liksom följa med mig hem och verkligen, alltså inte någon fula tankar. Utan han satt liksom och pratade med mig och jag fick berätta om oro och ångest och han var otroligt bra att prata med och gav mig så jädra mycket bra råd. Och sen så fort jag hade gått ut då fick jag Gräsänklingar som också var Gösta. Mm. Så gjorde vi den tillsammans och det var samma sak där, att han hela tiden fanns där. Det var jättekonstigt när Gösta försvann, jag var ju inte hemma då. Utan först så trodde man och sen så... Så träffade jag Lena Söderblom i Skåne faktiskt, som var jättetajt med Gösta, så sa nu är det riktigt illa igen Lena med Gösta. Mm. Och sen strax efteråt så dog hon. Mm.
Han var så himla... Jag hälsade på honom på Dramaten någon gång. Mm. Men han var så himla artig. Han var bokad till Värvet.
Mm.
Och allting var klappat och klart, kaffet var nästan bryggt. Och så hade han ringt till min producent på morgonen och sagt tyvärr, det går inte. Åh, sa David som var producent på den tiden. Mm. Men du, då bokar vi om. Det blir nog ingen annan gång. Och sen så blev det aldrig någon annan gång tyvärr.
Men, han var ju så otroligt klok, otroligt intelligent och så korthuggen både när han var rolig och när han var gripande.
Mm.
Vet du, det var liksom inte något, just det, det blir nog ingen annan gång.
Nej. Mm.
Klart slut, det var inte nu ska du ha, det fanns ingenting sånt med Gösta, det var bara straight to it liksom. Mm.
Men det är också intressant tycker jag, men jag menar det kan väl dra till dig också att på något sätt ha varit känd som spermie.
Mm.
Ja, du har ju också varit spermie, inte jag, fastän du är tjej. och så jävla snett.
Nej, det stämmer nog inte. Du är ju... Ja, det stämmer.
Nej, men att på något sätt liksom, eller i alla fall utifrån sett, aldrig förlora fotfästet med marken på något sätt. Det tyder ju på någonting, tänker jag.
Du menar att det faktum att man liksom har ögonen på sig från det man är liten gör att man har bättre
koll
på var marken är, eller?
Ja, man kan, alltså det finns ju ganska många människor som inte har varit, eller ja, det kanske i och för sig har med det att göra då, men som inte har varit kända sedan barnsben på något sätt, som ändå förlorar fotfästet när det drar iväg liksom, med något slags kändiskap. Och ja, men, lite grann, alltså sådär, du vet, jag fick rådet tidigt när jag började jobba med tv, kom ihåg att de som sköter ljudet och de som liksom assar, de är lika mycket värda för den här produktionen som du är.
Det där tror jag man har med sig från början om man liksom uppvuxen i det här jobbet. Mm. Det var jättekul att se när vi jobbade med Tora, att hon var liksom, hade liksom lika stark relation med passarna som hon hade med de som hon spelade med, de tjejerna hon spelade med.
Mm.
Precis samma, och var liksom var ute med och hängde med, alltså hela crew, och det var skitroligt att se. Det har hon lärt sig från början, att man inte kommer in, du är speciell, men du är inte speciell på det sättet så att du ska liksom vara utanför eller ovanför eller vad det var många nu kanske inbillar sig för att de håller på. Det tror jag man lär sig från början i det här jobbet, absolut.
Mm.
Och så finns det ju att man känner sig utsatt och iakttagen från början liksom. Det är ju lite speciellt sådär, om något händer i familjen, om när min nästa bror blev sjuk, så såg jag det på löpsedlarna för jag såg någonting. Det är sånt där som det danar ju en människa, att man har det runt sig liksom.
Men går det att sätta ord på vad det gör med dig då? Du vet ju i och för sig inget annat.
Jag tror man värdesätter, i mitt fall tror jag det, att jag har skalat bort väldigt mycket och litar på väldigt lite. Men det är liksom, där lägger jag all min tillit. Mm. I några kanaler där jag vet, där jag känner mig trygg. Och sen så litar jag inte på något annat.
Eller det är därför du inte går på grannarnas fest.
Ja.
Mm. Eller?
Ja, mm. det kanske är så att det liksom betyder inte någonting för mig. För om man inte egentligen litar eller egentligen känner sig trygg med människan, då är det inte så, varför ska man sitta där och berätta vad man tyckte om något liksom?
Vi har ju så trevligt tycker jag. Mm. Men jag tänker ändå att intervjun börjar lida mot sitt slut. Så mm. innan...
Det ska lite otrevligt också.
Ja, exakt. Nej, men jag tänkte, kan du inte berätta om andra akten? När, mm. när dök det projektet upp på din horisont?
Ja, det var nu 2 år sedan då ungefär som jag blev uppringd av Johanna Bergenstråle som sa att vi håller på att göra en film. Och det är 2 finska kvinnor som har skrivit och den heter Andra akten. Och då var Rolf redan påtänkt. Mårten var den som skulle göra det. Och jag läste manuset. Jag tyckte det var så himla kul att spela en karaktär som är så skör. Och så, som inte alls är liksom tuff och stark eller drivande utan som är utsatt på det sätt som Eva är, övergiven och liksom hittar inte sig själv en gång. Det kändes så oerhört roligt och lockande. Och så sa vi det att, så sa Johanna att kan vi inte börja med att läsa? Så då satt jag, då åkte jag in till ett hotell på Manhattan för vi hade så dålig wifi då av någon anledning. Och Lasse hjälpte mig att sätta upp så där så vi skulle kunna göra som en kamera-connection till Skeppsholmen där Johanna och castingagenterna och Mårten och framförallt Rolf var. Och så började vi läsa ihop och det kändes skitroligt på en gång. Alltså riktigt kul. Och så ville jag ju då så gärna göra det. Och det var då, då höll jag på att spela in säsong 2 av Hunters, en Amazon-serie som jag gjort om andra världskriget och nazistjakt och sånt där. Och Amazon är ju inte god att tas med när det gäller, alltså de är underbara att jobba för, men liksom när det gäller kontrakt och så, om vi gör en liten svensk film, kan de skriva kontrakt fast ni äger henne hela tiden och köpt henne liksom. Mm. Så det var jättesvårt att få till att det skulle skrivas ett kontrakt. Men det var extra roligt och la till någonting att de ville så gärna och jag ville så gärna också. Så att de höll ut in i det längsta. Så att man tänkte, men är de riktigt kloka? Måste vi kanske? Och jag vet min agent som är underbar, min svenska agent, som ringde och sa att vi måste kanske låta dem gå vidare, Lena. För nu börjar de kom ut och mina amerikanska team, de var liksom så här, it's not gonna happen. Mm. They're never gonna let you do it. There's no way. Men sen höll de ut och sen så står jag väldigt nära David Wiles som har skrivit Hunters och kreerat serien. Och jag pratade med honom och sa att det är någonting med det här som gör att det skulle vara så skitroligt att komma hem. Och jag ser ju att jag har ett gap, för det var meningen att säsong 3 skulle min karaktär komma med. Nu blir det bara säsong 2, that's it. Men tror du inte att man kan få till dem, liksom, leap of faith lite grann, att du kan lova mig att jag... Och så där blev det. Och sen var det lite grann att jag liksom fick åka iväg till USA, till Los Angeles och filma lite. Och så komma tillbaka medan de åkte liksom från Göteborg till Stockholm. Eller om det var Stockholm till Göteborg. Alltså någon sån där liksom, så man kom på. Jag var lite så. Men det funkade.
Mm. När du ser film, vi antar att du var på någon slags galapremiär.
Ja, precis. Mm. Det var första gången jag såg den.
Mm. Ser du bara skavanker då? Eller hur funkar det?
Jag vet inte varför jag inte vill se. Jag har liksom något konstigt med att det liksom är färdigt. Och det är ingen liksom, åh jag tål inte så kär, jag tycker bara, det är inte så. Sen kan man ju se liksom, fan tog de den tagningen när det fanns liksom. Eller att man kan se, var det ingen som kunde sagt till att jag skulle ha liksom tagit undan när ljus. Du vet, lite sånt där kan man ju tänka. Men jag har någonting med att det är liksom det avslutat kapitel. Det är ungefär som om du skulle, om du haft något jättelångt förhållande, så kan du gå hem och sova sen en natt liksom. Alltså det gick bara konstigt, det är inte det att jag tycker illa om eller tycker om, det är liksom bara, det är så jävla, varför ska jag ligga där och sova, det är liksom konstigt, it's over. Och så är det lite grann för mig med saker jag har gjort, att jag liksom, och jag är världens nyfikenaste människa, men jag har ingen nyfikenhet på det. Men i det här fallet så var det liksom att vi klädde, i USA är det så att om man gör en pressgrej så då har man liksom haft pressdagar Och sen är det premiär, då går alla ut som har gjort filmen. Liksom. Alla går ut och käkar och så kommer man tillbaka och tar applåder. Och det, är liksom, det är ingen som sitter kvar. Men här så satt ju alla. Och Rolf sa, jag tar livet av mig om du inte ser den här filmen. Ja, då får jag ju. Så att jag satt kvar och såg den. Jag tyckte det var jätteroligt. Och jag lyftes väldigt snabbt ur och roades av den. Den var rolig och gripande. Jag tyckte det var kul. Mm. Jag tyckte det var kul att se den.
Du, sliten fråga säkert, men du var inne på det här. Alltså med både internationell och svensk karriär och likadant med agenter och bla bla bla. Är det svårt att få dem att samsas om din tid? Liksom?
Nej, därför att jag har alltså en svensk agent som är så otroligt underbar. Det var jag satt och pratade med en svensk agent. Och på sån här, när man sitter och kör. Och Tora satt i bilen och sa, men gud, du verkar, det var innan hon själv började. Hon har samma agent nu och nu förstår hon. Hon sa, det verkar som du är kär i din agent. Du bara liksom, det är så roligt. Och det är så. Men de är underbara förstående. Och det känns aldrig som att de gör någonting för att de har hela tiden en second agenda. Att ja, men om hon gör den så kan det liksom vara bättre. Det finns, utan de är bara, hur kan jag hjälpa dig? Att få det här att fungera. Och det är otroligt. Det känns som att man har liksom en jättekär syrra som bara liksom vill hjälps åt att få det här att funka. Så att på det sättet är det inga problem. Och mitt amerikanska team, de vet om det är en svensk grej, då är det ingenting som ni behöver bry er om. Mm. Och det vet de. Mm.
Är du rädd om tiden?
Du menar att tiden ska rinna ut? Eller varje dag?
Ja.
Ja. Nej, jag tänker nog inte på det. Jag försöker att inte tänka på det. Det är sånt där som vi förtränger. Liksom, där är jag nog ganska bra på. Som jag inte är med något annat. Som att liksom huset ska brinna upp. Eller att det är en konstig gas i bussen. Som man ska förgiftas av. Och sånt där. Där är jag nog ganska bra på att inte låta fantasin fara iväg. Utan jag, men sen är jag nog bra på att när jag inte mår dåligt. Vilket jag gör ibland. Så är jag nog ganska bra på att vara väldigt glad och tycka det är väldigt gott och kul och så. Och det är väl att vara rädd om tiden. Att man tycker liksom, nu får vi gå ner. Nästan som någon som säger, är du lite manisk? Nej, jag tror faktiskt inte det. Kanske slightly. Men det är så var väldigt glad för. Att man liksom vaknar och är liksom, vad kul. Och då är man väl rädd om tiden. Men sen är det ju de här stora frågorna som vi nu liksom håller på med så mycket med. Ta vara på ditt liv och det är nu. Och det är det, alltså livet är ju inte en repetition. This is the show. Mm. Och det måste man komma ihåg. Och att lära av Eva i andra akten som liksom har skjutit på det här. Alla hennes drömmar, allt det hon vill göra, allt det hon lever för. Det kommer sen. Och det är, alltså det är en jävla balansgång. För om man tänker då liksom, ja, men det är bara nu, det här är liksom, det är nu du ska leva. Vad ska du göra då? Liksom, dricka dig full och bara liksom springa ut och dansa på gator och torg. Eller, jag vet, det är där det kommer in att jag vet inte, hur är det man lever livet då, som man har så mycket talas om?
Mm. Nej, det är svårt.
Ja.
Men du, i de här stunderna som du nämnde nu när du inte mår kanon, vet du alltid varför?
Nej, det är det som är. Om man vet varför man inte mår bra så vet man att jag mår inte bra nu därför att jag har liksom jobbat så jävla hårt eller därför att den där personen var så oförskämd eller jag oroar mig så för mögel i källaren eller vad det nu kan vara som gör att man inte mår bra. Men det är de här när man plötsligt inte mår bra. Mm. Och det är lite otäckt tycker jag. Just när man inte vet varför man bara känner att det är en jävla hjärtmotor som är igång som jag håller på att gå sönder och jag vet inte. Bara, nu är du min terapeut. Det är ju otäckt. Alltså, det är obehagligt som fasen. Men det är inte så mycket och det är inte så ofta. Det går i perioder och sen är jag långa perioder där jag bara är jätteglad.
Jo, men sen, och det tänker jag mig väl kanske också, i alla fall om jag relaterar till mig själv, så har det kanske med liksom någon slags osäkerhet att göra. Jag kan ju också drabbas jättemycket av ja, men det som slarvigt kallas för alltså någon lutheransk grej liksom att om jag inte har presterat på sistone
jag tror att det ligger väldigt mycket i det att det är min ambition det är liksom du får vara kvar that's okay men du får jävlar namma göra rätt för dig varenda liten dag varenda liten sekund Och det är därför man liksom inte lägger sig och tittar på backhoppning i 3 timmar. För att man liksom, utan då ska man vara så trött som man bara liksom ligger och inte kan röra sig. Jag hade en sån dag i söndag så det var jätteskönt. Jag satt och såg Salming när de hedrade Salming på TV. Ja, och det var liksom, jag var liksom bara däckad. Då hade jag liksom åkt fram och tillbaka. Jag var liksom så slut. Så jag tänkte, nu ska jag göra det. Nu ska jag hälsa på. Nu ska jag göra det. Och så var jag bara liksom, jag orkar liksom inte. Jag orkar äta frukost. Och sen satt jag liksom och tittade på TV. Och sa, så här är det när man kopplar av.
Ja, det är...
Vad konstig grej.
Exakt, Lena. Det är så folk gör.
Ja.
Mm. Ja, nu lärde du dig någonting om livet.
Ja, men det var ganska obehagligt samtidigt. Man tänker på, ja, kan jag bara sitta och titta på liksom den här fina... Att när de hedrade börja.
Ja, och det var det, som jag minns det, det var ju 30 sekunder sedan du sa det, men det var ju också en söndag.
Mm.
Rimligt att du är lite ledig.
Ja,
då,
men det...
Du, är det någonting du vet om din framtid som du kan prata om, eller är allting hemligt som vanligt med er skådisar?
Nej, alltså lite alltså nu är det, framtiden är, nu ska jag åka tillbaka till USA och då är det då olika festivaler för Hilma som är jätteroligt, ja. Och premiären i New York och Los Angeles för Hilma som är skitroligt. Sen har jag slutarbetet på en komedi som jag gjorde för Amazon som heter Upgraded. Där jag spelar en filmstjärna som är over the top och som är liksom en jätterolig karaktär. Jag har sett filmen, den är skitrolig faktiskt. Den är väldigt rolig. Det är väldigt många unga människor. Camille Mendes heter hon som är sån här från någon serie, Riverdale, Marissa Tomei. Ja, det är ett gäng och det, den är väldigt rolig. Och sen så ska jag göra efterarbete och eftersynk och sånt på den här One Life som jag gjorde just med Anthony Hopkins. Och sen ska jag vara ledig i maj, komma hem till Sverige och hoppas att det är soligt. Ofta är det soligt, så när man kommer i juli och man gör det så är det liksom att vi hade jättevarmt och härligt i maj. Sen ska jag försöka fånga det. Och sen ska jag förmodligen börja med ett projekt i augusti som just är sådär hemligt, som fortfarande håller på att skrivs. Och det börjar i augusti i så fall.
Här?
Nej.
Där. Mm. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Det var väl mysigt?
Ja, det var jättemysigt. Det var jätte... Jag har aldrig gjort någon podd. Jag sa, men ska man sitta och prata? Det här var supernice verkligen. Jag tycker att jag får lite terapi.
Ja, det är exakt så här det är att göra podd. Ja, så nu tackar jag till alla andra.
Ja, precis. Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Ja, Lena Olin, hon kändes genuint otrött på att göra ett sånt här samtal. Stort tack för det. Och apropå tack, Ninni Westin, jag och Acast gläds åt att du lyssnat och hyser en lätt förhoppning om att vi hörs snart igen. Adjös. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.